Region Stockholm har startat ett nytt självhjälpsprogram som finns på 1177s webbplats och app för de som känner en extra oro under coronatider. Det är ett program som är uppbyggt i 5 delmoment som man följer under några veckor där man får göra olika hemuppgifter. Och tanken är att man ska få verktyg att hantera sin oro på ett bättre sätt. Jag träffar Kersti Ejeby, verksamhetschef på Gustavsbergs vårdcentral, och Kalle Simonsson, psykolog och enhetschef för psykosociala enheten, som har varit delaktiga i projektet. De anser att många kan ha ett behov av någon form av psykologisk hjälp nu.
Vi vet ju med undersökningar att kanske en tredjedel minst ringer till vårdcentraler och har en oro. Oro för fysisk sjukdom eller oro för psykisk sjukdom och så vidare. Eller bekymmer, oro för ekonomin. Så att det här vet vi är en stor vara på alla vårdcentraler. Och då när den tenderar att öka i dessa oroliga tider så är det ju inte konstigt om behovet för att hantera sin oro ökar. Så att erbjuda det här som kanske ändå hjälper en del av de här och tycker, ja men nu, fine, det här räckte för mig. Nu har jag fått verktyg. Det är ju jättebra. Och sen kanske en del som gör det här programmet via 1177 och känner, men jag förstod inte hur jag skulle göra. Nej, jag måste få träffa någon. Jag fick inte den hjälp jag ville ha. Och då finns vi till för dem.
Kalle Simonsson, psykolog.
Och sen kan det ju dessutom användas som ett komplement till en traditionell behandlingskontakt på vårdcentral eller någon annanstans.
Men än så länge så finns inte den här tjänsten någon annanstans i landet.
Som invånare i Region Stockholm så loggar man in med sitt bank-ID eller med någon annan metod på 1177. Och där kan man ta del av det här behandlingsprogrammet och sätta igång det själv.
Det här programmet börjar med moment 1 då kan man säga, där man ska försöka att göra 2 listor. Det här med, är det oro som jag borde ta tag i? Alltså är det problem som jag går och ältar runt som jag kanske bara har skjutit framför mig? Till exempel, jag borde gå till doktorn och visa upp en fläck som jag inte vågat göra under våren för att man kan bli smittad på vårdcentral. Då kanske jag ska skriva upp den och säga, ja men det här borde jag göra någonting åt. Jag borde gå, beställa en tid eller ringa för att få den undersökt. Sen kan det vara andra tankar man har som handlar om hur ska det gå för Sveriges ekonomi? Kommer jag bli arbetslös i framtiden? Och när jag analyserar det kanske jag kommer fram till att det här kan inte jag påverka. Jag använder inte min energi på rätt sätt om jag hela tiden låter det här cirkulera. För att, alltså det finns saker som man då kan försöka göra lösa rent praktiskt och ta tag i. Och då kan en sån där lista vara bra. Och de saker som man gör som inte tjänade någonting till, den oron, den kan man då lära sig senare i moment 3-4. Hur kan man så att säga lära sig att vila sig från den oron som man ändå inte kan göra någonting åt?
Det här självhjälpsprogrammet innehåller både text, film, animationer, övningar och hemuppgifter att fylla i. Och varje modul tar ungefär 3 dagar att arbeta med. Och sen får man återkommande svara på frågan om hur man mår och gradera det på en skala. Kersti Ejeby ger ett exempel på tips som man kan få i det här programmet.
Du behöver inte titta på alla nyhetssändningar vad gäller covid. Det är ofta upprepningar. Det kan bli för mycket. Det kan till slut fylla din dag. Och sen ska det enda du kan prata med dina vänner och bekanta, det är vad Anders Tegnell sa på radio eller på tv. Och det kan bli en enda rundgång av allting. Och du kan kanske haka upp det via att nästan kontrollera andra om de håller 2 meter eller inte. Eller om de har varit ute. Att man kan fastna i sådana här kontrollbeteenden. Och då kan man få tips om att man kanske till exempel då, ja men man kanske kan avstå. Man tar en nyhetssändning med Anders Tegnell per dag, vad han har sagt under dagen. Man avstår från de andra, man glesar ut. Man försöker att avstå från det här som man tror ska ge mig mer kontroll. Men det gör ju inte det någonstans.
Har ni fått några reaktioner än så länge från de som har använt den?
Nej. Vi vet att det är några hundratal som har börjat, men vi har inte, de har nog inte hunnit gå igenom så, den har bara pågått någon vecka eller två. Så att vi vet inte vad de har gett för, så att säga, betyg eller upplevelse av hur hjälpsam den var och om den funkade.
Så när ska ni ha er första utvärdering?
Ja, man kan säga så här, det gjordes en utvärdering med 300 i våras. Och då såg man att den hade effekt. Men det var ju, man vill ju ha ännu fler. Så att det kommer för de som är intresserade av det att delta i en ytterligare en studie under det här första året.
De som går igenom det här programmet är anonyma. Allt raderas när man är klar. Men vill man vara med i en studie så blir man identifierad endast med kön och ålder. Den psykiska ohälsan har det pratats väldigt mycket om att den har ökat i samhället, framförallt bland unga och äldre. Hur kan man sortera ut de som behöver en mycket mer avancerad psykisk vård?
Det kan man ju inte göra via det här programmet. Det här är ju ett självadministrerat självhjälpsprogram. Så att de här personerna som använder sig av det här programmet, de träffar ju inte vi. Normalt sett när man söker vård på en vårdcentral så görs det ju en bedömning av en kvalificerad personal som då tar ställning till vilket behov man har av behandling, om man har uppfyller kriterierna för någon diagnos, om man behöver någon specifik behandling eller så. Så att man kan väl säga att det finns, ett psykisk ohälsa är ju alltid på ett spektrum. Det finns lindrig och måttlig och svår psykisk ohälsa och allting däremellan som vi i vården har ett uppdrag såklart att bedöma och diagnostisera och skilja ut de som vi vet är i behov av en behandling, farmakologisk eller psykologisk behandling, och de som kanske skulle kunna klara sig till exempel med ett sånt här självhjälpsprogram där vi inte bedömer att den här oron man känner till exempel är på den nivån att man ska börja kunna prata om liksom patologisk oro eller att det här blir ett så pass stort problem för en i livet så att man har svårt att ta sig framåt eller leva det liv man vill helt enkelt. Så att det, där behöver det ju alltid göras någon slags klinisk bedömning av vilken problematik och vilken grad av problematik och funktionspåverkan en person upplever.
Det finns många äldre som inte har tillgång till en dator eller i alla fall inte kan använda den för att använda det här webbaserade självhjälpsprogrammet. Men känner en oro som är kopplad till pandemin. Finns det möjlighet då att få samma hjälp som det här självhjälpsprogrammet, alltså någon KBT-behandling i fysisk form?
Nej, men det finns absolut möjligheter att få många olika typer av hjälp just nu. Vi måste ha ett flexibelt förhållningssätt till våra patienter och vissa har digitala möjligheter och kan ta del av den här typen av insatser via stöd- och behandlingsplattformen till exempel. Andra kan träffa psykologer på vårdcentraler med digitala besök och de som behöver komma hit, de får komma hit och då ser vi till att det kan liksom genomföras fysiska besök också på vårdcentralen under säkra former och så vidare. Så att det är jätteviktigt för oss att vi hushåller med våra resurser och att de personerna som faktiskt måste och behöver komma hit ska kunna komma hit.
Nu har ju vården haft flera digitala kontakter med patienterna och det här är ju ytterligare ett sätt. Vad ser ni för framtid här efter några månader eller så? Är det så här den framtida vården ska se ut? Att vi möter er via en skärm eller en app?
Jag tror inte att vården kommer att återgå till helt och hållet till hur det var innan, utan jag tror att vi kommer att fortsätta använda väldigt mycket av de metoder som vi har blivit tvungna att använda under den här perioden. Och vi lär oss vad som faktiskt går att göra digitalt och vad som fortfarande kräver att man kommer till vårdcentralen för att träffa en doktor eller träffa en psykolog.
Jag kan känna att en del besök skulle till och med kan bli bättre även som läkare att träffas så här digitalt. Det kan vara såna här att man vill berätta om någonting som man tycker är jobbigt, alltså någon slags psykisk ohälsa. Där det är enkelt för behandlaren att läsa av mig till exempel. Va? Man behöver inte tvivla, men kan det vara någonting annan problematik? Utan jag är ganska, kanske, vi säger nu att jag är en patient som är ganska uppenbar vad jag har för problematik. Så kan det kännas bekvämare kanske att mötas. Det blir mer fokus på mig och på min behandlare än att man ska känna, oj, kommer jag i tid? Hur ska jag hitta till rummet? Klä sig på ett speciellt sätt? Undra om kanske behandlaren tycker. Alltså, allt det där försvinner, så kan man fokusera just på det här som är problemet. Det kan bli effektivare på något sätt.
Jag tänker definitivt att vissa besök kan bli mer effektiva när de görs digitalt, och vi tenderar att kunna ta emot, tror jag, fler patienter dessutom när vi jobbar digitalt än vad vi kan när vi jobbar fysiskt. Det tar mindre tid generellt att ha ett digitalt besök än vad det tar att ha ett fysiskt besök.
Jag tror att det kan hjälpa väldigt många, även så att säga vanliga människor som inte har varit i kontakt med vare sig psykiatrin eller sökt för psykisk ohälsa på vårdcentralen. För att det är liksom verktyg och strategier som vi alla får lite högre livskvalitet att anamma de här strategierna. Så jag tycker det är bra för väldigt många.
Det sa Kersti Ejeby, verksamhetschef på Gustavsbergs vårdcentral. Vi hörde också Kalle Simonsson, psykolog och enhetschef för psykosociala enheten. Men det finns också brister i det här självhjälpsprogrammet vad det gäller tillgänglighet, till exempel för personer med synnedsättning. Det finns diagram som under tiden man jobbar med programmet visar hur ens mående förändras, och det kan man då inte tillgängliggöra sig om man inte kan se. Programmet finns också bara på svenska och kan inte översättas till språk som inte använder latinska bokstäver, som till exempel arabiska. Jag ringer upp Daniel Forslund på Region Stockholm, som bland annat är ordförande i Sveriges kommuner och regioners beredning för digitalisering. Och han förklarar varför det ser ut så här.
Ja, det beror ju främst på för att den här tekniken är gammal. 1177.se som öppen webbsajt är ganska modern och lättanvänd och fungerar med både olika språk och med moderna tekniska hjälpmedel för exempelvis personer med synnedsättning. Men just de inloggade tjänsterna är inte lika enkla att uppdatera. Man kan väl beskriva det som att det är ett hopbygge av ett stort antal olika tjänster och moduler som har olika många år på nacken, varav de flesta är ganska gamla. Och då är det väldigt komplicerat att modernisera och byta ut de här tjänsterna som är då de personliga och inloggade tjänsterna. Men det håller vi nu på med att göra en större uppdatering. Och det är därför som den här tjänsten inte fullt ut är anpassad för de nya tekniska krav som vi ställer på all ny teknik som utvecklas i regioner och kommuner.
För det är ju snart den 23 september, det är ju om en månad drygt, som alla befintliga webbplatser ska vara användbara enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det är ju väldigt snart, kommer det hinna med det?
Inte för alla tjänster, och det är verkligen beklagligt, för vi började det här arbetet med att uppdatera och modernisera de här tjänsterna för flera år sedan. Men givet hur svårt det har varit, och även givet tyvärr att vi inte haft så mycket pengar vi hade behövt, så har det här gått långsammare än det borde. Och därför kommer inte alla tjänster vara fullt ut tillgängliga i de inlevererade tjänsterna.
Hur prioriterad är frågan hos er?
Ja, för mig personligen är detta en hjärtefråga. Jag brinner ju för den digitala utvecklingen av samhället och ser stora vinster med att vi kan göra den offentliga servicen mer tillgänglig för flera genom ny teknik. Men då är just tillgängligheten för alla kärnan här. Att vi har både digital kompetens hos fler, att vi satsar på det, men också att vi inte skapar ett digitalt utanförskap i onödan. Och då måste vi också rusta upp de tjänster som finns.
Vad har ni för tidsplan? När kan man förvänta sig att till exempel just den här tjänsten, som kanske är extra viktig i coronatiden när många, framförallt med funktionsnedsättning, är mer isolerade och kan behöva kanske hjälp med att hantera oro. När kan den funka?
Vi hoppas kunna göra förbättringar nu under hösten, där man kan kanske läsa in med inläst text för de som inte kan läsa den själv till exempel. Och även då anpassa vissa delar av de här utbildningsprogrammen så att den kan nå fler. Så det är vår ambition att stegvis öka tillgängligheten till det här både under hösten och framförallt under våren nästa år.
Och det gäller då också att den ska fungera på olika språk som inte skrivs med latinska bokstäver.
Det är vad jag har fått information om, ja. För det är också en viktig fråga att nå olika språkgrupper. Det har vi märkt inte minst när vi började sprida information om att hålla social distansering eller de råd som finns kring coronapandemin. Det var viktigt att vi fick ut det på till slut över 20 språk för att nå alla grupper i samhället. Och det kommer vi jobba med även när det gäller de här stödtjänsterna såklart.
Sist hörde vi Daniel Forslund på Region Stockholm, bland annat ordförande i Sveriges kommuner och regioners beredning för digitalisering.